vi kör chicken race.
Jag trodde Patrik skulle på oss idag, men det gick inte så bra. Jobbigt att Patrik bryr sig inte om kvalitet. Du kan komma med Bartek. Det är problemet.
Jag är mer en straight to DVD guy.
Ja, precis. Hallmark filmmotsvarigheten av programmerare. Jag vet inte vad det betyder riktigt, om jag ska vara ärlig. Jag såg en sån igår, eller i förrgår, en sån Hallmark Christmas movie.
Mm-hmm.
Det var väldigt kul. Min fru sa, kan vi inte kolla på den här julfilm där en city girl kommer tillbaka till barndomsstaden och blir kär i en blue collar worker. Så hittade jag exakt den filmen, tyckte jag var jätteduktig. Alla filmerna har samma story med samma skådespelare också. Så att det var inte en sån stor bedrift egentligen.
Äntligen fick du användning för din Hallmark stream.
Ja, den hade också ett väldigt bra namn. Jag tror att det var typ A Christmas Wish eller något liknande. Väldigt så specifikt. Ja, den var bra. Eller Hej allihopa, va?
Hej, får jag berätta om varför vi spelar in sent? Inte för att de som lyssnar märker det, men vi spelar in sent. Och det är för att jag... allt är Intels fel.
Ska du sänka deras aktier nu? I podden? Okay.
Ja. Så här, jag har fått en dator av min kund. En Lenovo. En sån här X1 top of the line som kostar 30 plus lax. Med en Intel CPU. Och jag förstår inte vad Intel håller på med deras... Hur kan man ha en laptop som kostar 30 000 och... en jävla traktor är vad det är. Den är gigantisk och den fläktarna går konstant. Och så måste den ha ett externt netagg. Alla datorer jag har haft senaste 5 åren går att strömförsörja via USB-C. Men inte den här. Den måste ha en 170 watts powerbrick utöver USB-C för att ens liksom ladda. Och den glömde jag på kontoret igår. Så jag fick börna iväg in till stan och hämta den och fastna i bilköer på vägen tillbaka. Och det fick mig åter att uppskatta att vi har ett jobb där vi sitter framför en skärm i en bekväm stol. För det var någon som körde en långtradare med sten och så hade typ luckan öppnat, så hela E4 runt Kungens kurva var täckt av sten, alltså ganska liten sprängsten.
Ja, men det är ju bra. Ingen risk för att man halkar av vägen. kanske var planerat där. Kungens kurva är ju lite ökänd för just att folk kör av, tänker jag.
Ja, kungar bland annat.
Men Lenovo X1, alltså är det X1 Carbon? Är det samma? Jag köpte en Lenovo X1 Carbon för typ 4-5 år sedan. Min fru använder den fortfarande. Den har varit helt okej, men då beskrevs det ju som en executive level laptop. Det vill säga att den är liten och snygg och kostar för mycket för vad den gör typ. Den har varit helt okej, dock väldigt konstigt batteri som håller på och glappar och skit. Men utöver det så, ja, det känns som att glansdagarna är förbi liksom. Där, tyvärr.
Ja, grejen är... sorry, min telefon ringde. Grejen är att den har typ så här 90 minuters batteritid om man inte har laddaren. Medan min ThinkPad för P14S med en AMD-CPU som jag gav 11 000 för... den klarar en hel arbetsdag utan problem.
Men det är en working man's laptop. Det kan du inte ha på möte, i mötesrummet. Liksom.
Vad sa du? Det är en...
det är en working man's laptop. Den liksom luktar illa och ryker och grejer. Det går inte.
Blue collar laptop. men går den som en traktor då? Det är ändå det du betalar för.
Ja, idag ska vi prata om först steg ett, en snabb recap på Blue Sky senaste 2 veckorna som vi pratade vid sist, jag och Bartek. Bartek har följt för många amerikaner, tror jag.
Mm.
Och jag är aldrig inne. är det en fair summering?
Jag tror det. Jag råkade paja mitt flöde för jag var lite, blev lite för trigger happy med starter packs. Och så tänkte jag, ja, men sist jag var på Twitter så var det ganska nice att följa sån här indie hacker som gör små appar som de säljer liksom och har som livsstils business. Och så började jag följa sådana, men den har typ utvecklats så typ indie hacking 2024 är vad dropshipping var 2019. Det är massa bros som har gått någon kurs och ska bygga exakt samma app som alla andra. Det är alltid någon så här social media scheduling tjofräs. Eller typ styla dina naglar med AI. Det är typ de två apparna som alla bygger. Så nu har jag har faktiskt suttit och rensat upp. Och nu är det lite bättre.
Det som jag har insett, jag går in kanske någon gång om dagen max, men alla jag följer i princip där är ju människor jag har kontakt med sen innan och tycker om sen innan eller tycker är intressanta sen innan. Så att det är som att jag liksom typ tabbar ifrån Discord till Blue Sky och typ trycker like på en sak som jag just trycker like på Discorden av samma person. Det är lite den känslan jag får, så jag liksom säger ja, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Men det är fortfarande liksom, ja. Nej, det är inte fortfarande någonting. Det mest bara är, känner jag, nu.
Patrik sa en ganska bra sak i vår gruppchatt att sociala medier kanske inte är för mig. Och det är, jag tror att du är någonting på spåren där, Patrik.
Jag skojar i
morgonen. Ja, men det var...
Men okej. Okay.
Ja, men på riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha sociala medier till. Jag har haft någon vag känsla i bakhuvudet att man ska ha sociala medier för att hänga med i zeitgeisten och kanske marknadsföra sig själv. Men man gör ju inte det. Man bara går in och doomscrollar och typ postar någon hot take lite då och då som man inte får några likes på, och så blir man sur för att man inte får några likes. Och fan håller jag på med? Och problemet är att när jag har haft Twitter förut, det är liksom, det finns några så här pikar av payoff som jag tänker att, ja, men det kanske kommer en sån payoff igen. Ja, men typ Patrik träffade jag via Twitter. Det var så vi lärde känna varandra. Så det var en nice payoff. Jag har hittat ganska många andra gäster till kompilator den vägen. Men jag vet inte om det är värt liksom. Det är som att ha kakor hemma. Man måste hela tiden anstränga sig för att inte gå och nalla ur kakburken. Och då är det bättre att inte ha några kakor hemma. Jag vet inte.
Jag känner igen mig. Jag känner mig ganska detoxad från sociala medier. Vilket också är lite varför Blue Sky liksom inte engagerar mig så mycket. Jag glömmer bort att jag har appen. Och sen så postar någon länk. Ja, just det, Blue Sky. Så kollar jag där. Ja, en plupp. Okej. Okay. Ja. Men det jag insett, även när jag slutat använda Instagram och Facebook och sådana där man också har liksom typ nära och kära updates löpande, är att det är något väldigt kul med att liksom träffa sin svägerska och så kan hon berätta om, ja, men jag tog Maxi i PB på gymmet på marklyft i förra veckan liksom. Och så kan hon säga det till mig och säga, ja, vad kul, hur gick det, bla bla, istället för man, ja, men jag såg det på Instagram i förrgår ändå. Jag såg det på Instagram, att man liksom bara har en konstant flöde av information om alla runt sig, att man inte har det nu, jag inte har det nu. Utan att man faktiskt typ pratar med människor ibland och blir överraskad. Ja, vad har du gjort det? Ja, vad kul. Har du bytt jobb? Shit, liksom. Att inte bara, ja, jag såg det på LinkedIn. Ja, jag såg det på Instagram. Ja, jag såg det på Facebook. Så att jag tycker att det är inte praktiskt, men det är berikande.
Mm. Jag har två tankar. Dels, Anders, du använder två stycken spontana. Ett, jag är glad att jag inte är din svägerska. Jag vill inte alls höra om hur mycket du lyfter på gymmet. Nej,
det är hon som berättar för mig, vill jag bara säga.
Okay.
I det här scenariot.
Okay.
Ja, hon är också en gymperson.
Men jag står fast för det. Det hade varit jättejobbigt att vara din svägerska.
Det var jobbigt att du var min svägerska för alla, tror jag.
Sen så, du följer ju inte folk, det är inte, alltså den typen av sociala medier som Blue Sky är, följer, där följer du inte folk som du känner.
Nej. Eller,
du kan göra det, men hela grejen är ju så här att, kanske lite som Bartek var inne på, med att ett öra mot marken.
Ja, absolut.
Snarare än liksom att, än att hålla sig uppdaterad med liksom vad sina vänner gör.
Jag håller med. Och
så min summa summarum här är att ni använder sociala medier fel och ni är dåliga människor.
Men använder du sociala medier?
Ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag använder bara en Blue Sky.
Asociala medier endast.
Asociala medier.
Alltså jag, de jag följer på Blue Sky och faktiskt tittar på och interagerar med är ju folk som postar om saker jag tycker är intressant. Inte då nära och kära, utan typ programmerare och rollspelsnördar liksom. Och det är ju givande. Det finns liksom inget negativt med det, men det är mer bara att jag inte riktigt, jag har liksom tappat det som en, ett naturligt sätt att interagera med liksom internetomvärlden på något sätt.
Nej, men jag tror bara att ni behöver approacha det från på ett annat sätt, tror jag. Att hur ska jag säga, jag tappade tråden totalt för Bartek kom in och han gick iväg. Låt mig återkomma till det när jag kom på vad det var jag skulle säga.
Jag tror jag vet vad du ska säga, och mitt svar på det är att jag har bara två lägen. Liksom, bry mig inte eller använder det till max. Så är det typ allt i hela mitt liv. Så jag kanske inte bara, ja, men jag har några mer profiler som jag går in ibland och klickar runt lite på. Det liksom, då tappar jag bort det. Skiter jag bara i det. För jag vill liksom det här är det jag gör. Nu är jag Blue Sky Anders. Eller så skiter jag i Blue Sky. Det är kanske inte så extremt, men nästan på den nivån som jag funkar med sådana saker.
Mm, jag förstår. Då kan jag förstå att det är lite jobbigt. Men för
jag var ju LinkedIn Anders i 3 veckor och sen så bara stängde jag av LinkedIn. Jag klarar inte av det.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Men det kan ju vara fel sätt att göra det på, för att stödja din poäng. Det kan ju vara fel sätt att göra det.
Det skulle väl vara min omedelbara tanke, tror jag, faktiskt. Att du använder det på fel sätt. Jag älskar den typen av, som Anders kallar det, asociala medier. För att jag kan få information utan att aktivt söka upp den. Så det tycker jag är ganska trevligt. Sen behöver man inte interagera så värst mycket om man inte känner för det. Så ska man absolut inte göra som Bartek gjorde heller. Att bara följa 38 starterpacks med indie hackers som tror att ens flöde kommer vara intressant. Hela grejen med starterpacks är ju, du går in på starterpacket och så bara, ja, men den här människan verkar okej. Okay. Eller vad det nu är som uppfyller ens kriterier för vem man vill följa, och så följer man den personen. Inte alla 300 i starterpacket.
Plocka russinen ur startpaketet på frukostbordet.
Exakt.
Jag håller faktiskt på, jag ska ge dig en chans till, och jag håller på och gallrar, och mina regler just nu är, jag går in på profilen om de bygger någonting med AI eller någonting med sociala medier, då ryker de. Har de en AI-genererad profilbild, då ryker de. Är de någon DevRel-person, då ryker de. Och så får vi se vart det landar.
Okej, Hitler.
Det var en kvart om sociala medier, vilket var alldeles för mycket. Nu till det roliga, vilket är att Patrik är också hetsnärfrälst nu. Stämmer det?
Det stämmer. Som är bra.
Så vi har alla tre hetsande konton nu? Kan vi...
Det är som man vet att vi är thought leaders.
Kan vi bli typ hetsnare kompisar? Har de något socialt nätverk som...
Mm. Om jag kan lika varandra. Får jag en friendliest hacker badge på hetsnare faktiskt. Så det behöver jag verkligen.
Jag tror bara det finns stödgrupper faktiskt. Kompisgrupper.
Jag vill gå in och likea din VM.
Här har du någonting. Det är det här du skapar din profil på Blue Sky. Att du håller på att skriva den här tjänsten. Sociala medier för cloud hosting. Nice.
Såg ni det att de har öppnat upp sitt object storage nu?
Har de det?
Ja.
Okej.
Okay. Du verkar lovande. Jag ska titta på lite sen.
Ja, jag ska kika på det också. Nej, men du Patrik, du nämnde det lite kort att jag börjat kolla på det, att du tycker att det är så sjukt lätt använt, vilket ju också var lite det jag sa i förra snacket jag och Bartek hade, att det liksom är typ som att man själv skrivit en cloud panel som är alldeles för enkel egentligen, men så funkar den ändå i ett fall. Mm. Att den liksom är tydlig, lättanvänd, inte så mycket liksom krafts, utan det är ganska så här bootstrap-aktigt utseende liksom.
Nej, men det är inte bootstrap-aktigt tycker jag.
Nej,
inte.
Men det är den typen av, den eran av liksom enkla webbappar som bara har knappar som är stora. Ja, jag tycker det är mysigt i alla fall.
Jag tycker den deras dashboard är ganska snygg. Men då jämför jag med AWS och Azure som är hej, kom och hjälp mig. Men jag tror jag tror att Hetzner har lagt ribban på rätt höjd. Eller vad man ska säga. För den har exakt den informationen som jag faktiskt vill ha när jag går in och kollar på en VM. Till exempel. Och det är lätt förstått. Okej, men nu vill jag att två VM:er ska kunna prata med varandra. Ja, men kolla här är networks-grejen. Och den är också superintuitiv. Jag behöver inte så skapa upp ett virtuellt nätverkskort och en load balancer och en network security group och ni vet hur det är med typ Azure. Som gör att man aldrig ens orkar göra det där. Det känns som man måste ha, jag vet inte, man måste vara typ nätverksexpert på att sätta upp de här grejerna i vanliga fall.
Ja, alltså det är både jobbigt att göra det, men det är också typ ännu svårare att veta om man har gjort rätt. Om ens NSG ens funkar och testar det liksom.
Exakt. Och sen vet du aldrig heller, sen när du satt upp någonting, bara okej, öppnar du upp just upp alla de här portarna till hela världen eller bara mellan de här två maskinerna? Man har inte en aning. Och sen när du kommer tillbaka till det efter 3 månader så har du inte en aning om vad det är du har gjort 3 månader tidigare. Så jag tycker det är en feature, inte en bugg.
Nej, i det här fallet. Det är liksom cloud for babies, fast på ett bra sätt.
Ja,
vi var helt överens om detta. Jättetråkigt ämne.
Blåvitt. Om Blåvitt skulle göra ett mål så skulle det vara Hetzner.
Fotbollslaget?
Nej, Konsums. Konsum.
Okej, gamlingar. Vi går vidare.
Ja, vi måste förklara för Anders vad Konsum var.
Ni menar Coop. Coop. Exakt. Jag minns att det hette Domus på min tid när jag var barn. Var det samma sak som Konsum eller var det bara relaterat? Vi skiter i den här tråden. Det blir bara tråkigt. För mig alltså. Nej, men Patrik, du började hålla på med Hetzner och du, vad gjorde du på Hetzner för något?
Vad gjorde
du på Hetzner? Ja, vad gjorde du? Du gjorde en viss, jag försöker lägga upp storyn här för dig att berätta, men det går sådär.
Jag vet inte vilken story det är du vill berätta.
Nej.
Men vad jag gjorde, jag migrerade alla mina, jag har alla mina så här labbgrejer och liksom några små appar som jag använder i mitt företag har jag i dagsläget på Azure. Och det har blivit så att man, det är lätt liksom, eller det har varit lätt, det har varit smidigt liksom. Jag bara drar upp en app service eller vad det nu kan vara. Eller jag drar upp en ny databas här. Men det är så jävla dyrt i längden. Så jag tror att min månadsräkning ligger på någonstans mellan 2 000-3 000 per månad. Och nu när jag migrerat allting till Hetzner så fick jag första fakturan. Och den var på 3,52 €. Och då kör jag exakt samma saker. Ja. Och med backup. Nu har jag inte kört en hel månad så det blir säkert, jag tror att de estimerar att det ska vara 6 € per månad.
Mm. Men Hetzner liksom, har ju ingen app service-tjänst. Så hur gör du då?
Ja, men då har jag kört Coolify. Jag vet inte om ni snackade om det sist. För jag har inte lyssnat på avsnitten. Jag har inte haft tid. Men pratade ni om Coolify sist? Eller?
Många säger att det kanske var vårt bästa avsnitt någonsin.
Okay.
Så att
Nu ska jag absolut inte lyssna på det.
Nej, vi pratade väl om Coolify lite grann tror jag.
Ja, men det gjorde
lite
vi.
Kort typ. Och Kamal lite kort också. Sådär.
Mm. Mm. Du, innan vi går in på det, hur gör du med databasen? För de har ju väl ingen managerad databas heller?
Nej. Jag kör ingen så här. De tjänsterna som jag kör för mig själv, så att säga, det är inte production grade. Så jag kör, just nu kör jag bara Postgres i en container.
Okej.
Okay. Och sen så har jag backup på dem. Men skulle jag köra någonting liksom så här produktion med någonting som kunder kommer åt, då hade jag nog satt upp en fristående Postgres-server i så fall. Det är någonting man kan lägga en 10 euro i månaden på i så fall. Men för mig, jag känner inte att jag behöver det faktiskt. Det funkar. Nej, men ni vet. Oj nej, databasen är nere. Okej, men jag får gå in och starta upp den då. Eller? Det är ingen som lider av om det inte, om någonting skulle hända. Sen så vet jag faktiskt inte om det är jättestort problem att köra till Postgres i en container, om jag ska vara ärlig. Till skillnad från att köra direkt på rent järn liksom.
Mm.
Min intuition säger att det är typ inte bra, men jag vet inte varför, och jag tror att det är typ 10 år gammal information i mitt huvud som jag baserar på.
I mitt fall så är det nog 10 år gammal information, men jag misstänker att det har någonting att göra med typ volymmappningar och sådana saker. Misstänker jag. Men jag vet inte
säkert. Också. Men det finns säkert någon som är proffs på det här som kan meddela oss det där. Men ja, min tanke är lite också att man typ, om man ska ha en riktig databasserver, att man vill låta liksom den här datorn vara bara till för databasen, och behöver man liksom ge den utrymme i ramet, så får den ta upp allt ram och den får ta upp all CPU, och disken är utan virtualisering. Alltså, men det är bara en sån här intuitiv känsla. Jag har inte liksom, men jag menar, för gemene mans WordPress upplägg så är det ju skitsamma om du har liksom, men vi har en millisekunders vitaliseringstid här liksom, det är ju liksom, ja, det är skitsamma om ens det. Så att det känns som att det är kanske inte ett så stort problem som man alltid vill att det ska vara.
Nej, det tror jag inte. Absolut inte för som sådär icke-produktionsaktiga saker, så ser jag absolut inga problem med. Som jag sa, liksom, skulle jag köra min blogg på, det hade inte spelat någon större roll om den skulle ligga nere, även om det skulle vara ett problem.
Men okej, okay, Coolify, berätta.
Coolify är en, som man kallar det, platform as a service grej som en bygger på Docker. Så gör att du går in i det, så skapar du projekt och miljöer och applikationer, och så ställer du vilka containers som ska använda, eller så kan du bygga containers inne i Coolify, och du kan sätta upp webhooks så att du kan trigga deploys direkt från en GitHub Action eller liknande. Så det är ganska smidigt där.
Men det finns ju typ en cloud-variant, men du kör själv hosting liksom av open source-projektet rakt på en VM, eller hur?
Mm, exakt. Faktum är att Hetzner har till och med en server-image som är Coolify. Jag tror de kör på Fedora. En Fedora-burk och sen Coolify direkt liksom.
Hatten på bara.
Mm, så det är verkligen noll konfiguration för att komma upp med det.
Ja, till och med jag lyckades få upp en Coolify-instans och deploya saker. Med docker har det öppnat. Min dockerskräck har passerat. Nu är jag all in på docker. En docker-captain.
Jag är glad för din skull, Bartek.
Jag förstår fortfarande inte vad som händer, men jag vet vad jag ska göra för att det ska funka, och det är good enough.
Du är stockholmaren som står i åkern och säger, de här bladen friterar vi till lövtunna chips. Så funkar det liksom bara, du vet inte varför. Det står någon slags dockerbord där. Nej, potatisen friteras. Ja. Ännu en referens från förr i tiden.
Good times.
Det var dockerbond ändå. Det hade varit, ja. Nej, men vad kul. Alltså, jag har ju sett Coolify, jag har aldrig använt det. Och jag är glad för er skull. Men det jag känner när jag ser skärmdumpar och demo-grejer från det är att det liksom är, det känns som att jag måste lära mig ett nytt, en ny grej igen, och att det kommer vara, ja, men jag vill ha den här disken som backup, ja, men då måste du sätta upp ett Coolify backup jobb, eller då måste du skapa en Coolify podd och i den har man container, så att det är liksom ett nytt konceptuellt lager igen som jag måste lära mig igen för att typ hosta en container ännu en gång. Och jag tror att det kanske inte går att komma ifrån om man vill ha en abstraktion som ger en lite liksom, översikt och lite hjälp.
Jag tror, eftersom du bara kollar på screenshots, jag tror inte att det gör det rättvis ändå, för att det är väldigt enkelt där. Du kan sitta och fippla med i 5 minuter och så har du någonting som är uppe och snurrar liksom, och sen när du vill sätta upp din backup, då kan du göra det sen. Men liksom 99% av det som du vill göra tycker jag är väldigt så här lätt och intuitivt. Bara en sån grej att den har inbyggt stöd för trafik och caddy som reverse proxy. Så, och i caddy och trafik så har de satt upp integration med Let's Encrypt. Så det enda du behöver göra är typ så här, peka, ta din domän, peka en subdomän eller vad nu till din serverinstans, gå in på ditt projekt, skriv in URL:en, https :\subdomän.domän.toppdomän, och sen så väntar du 5 sekunder och så kommer åt den där.
Mm, det är den moderna Let's Encrypt-magin som jag är så glad att fler byggt in också. Att inte man själv måste hålla på med en certbot, utan det verkligen är bara magi typ.
Nej, exakt. För de gångerna när man sitter på ett mål till exempel, det är långt ifrån så lätt och intuitivt att slänga upp ett Let's Encrypt cert.
Det är först måste du ha en keyvolt och sen, precis, det är just det, keyvolt också. Oh, gud.
Du måste ha en keyvolt där du lägger ditt cert, och sen så får du referera ditt cert med ett Azure function som plockar ut den och lägger den i app-servicen.
Mm. Azure har inte stöd, eller de hade inte det innan i alla fall, för Let's Encrypt.
Och, det tror jag inte de har.
Nej, för jag kommer ihåg, och de absolut inte stöd för, hade absolut inte stöd för subdomäner, så jag var tvungen att köpa ett wildcard-set för att få upp
men här ska jag faktiskt kanske inte rätta, men ge Azure lite poäng. Vi har använt de senaste åren deras typ själv, de heter typ auto-provisioned managed certificate. Det funkar ganska smärtfritt. Det är fortfarande 17 klick i 2 olika UBIN för att göra det, men när det väl funkar så funkar det. Dock har de inte stöd för toppdomäner, utan det måste vara ett subdomän du gör det med. Så att vill du ha toppdomän så måste du liksom, eller toppdomän heter det, alltså ett naket bara typ test.com. Det måste skötas på ett fult jobbigt sätt. Men om man har liksom anders.test.com så kan de göra det automatiskt numera. Med lite DNS-pekningar och sånt såklart. Men så den vill, det funkar, och det har varit utan problem när det väl är igång, men det är verkligen liksom som allting i Azure, det är 17 steg och det är oklart varför och när det är klart. Så att jag är väldigt glad att Let's Encrypt finns och har blivit så stort. Nu är de till och med fria från, de är väl fria ifrån liksom, jag läste något nytt rätt nyligen att de liksom är fullgoda utgivare av cert, att de inte längre är så beroende av att vara del i en sån här kedja längre. Det kanske inte är exakt det som har hänt, men de har etablerats som en legitim liksom utgivare av cert över hela kedjan känns som. Så det är ju väldigt kul att det inte bara är en hackergrej som bara funkar på Firefox liksom.
Men ja, nu kanske jag avslöjar min okunskap om internet och allting. Men förutom att det ser mer proffsigt ut om man har DigiCert som utgivare av certifikat, varför skulle man inte använda Let's Encrypt?
Jag tror du skulle säga att det ser bättre ut om man har HTTPS istället för HTTP. Men utöver
det är med såklart. Men
ja. Alltså, jag vet inte längre. Ingen bryr sig väl längre, eller?
Nej.
De som bryr sig är folk som vet vilka Let's Encrypt är. Och de tycker ju om Let's Encrypt. Alla andra är bara vanliga användare som bara, det är ett grönt lås. Bra.
Jo, det är sant. Vänta, bara... Ja.
Men jag kan säga att min kund som ägs av en jättestor norsk finansiell koncern. Både de och den norska koncernen kör Let's Encrypt för allt numera.
Mm. Ja, men det kanske ändrar sig. Det är jättebra i så fall.
Mm.
Att de här... Jag vet inte, det måste finnas, det finns säkert någon baksida med Let's Encrypt som jag inte vet, men fram till...
Är du en sån här big search chill nu?
Ingen får berätta för mig vad nackdelarna är, så att jag kan fortsätta med min ignorans för alltid.
Men signeras de i sin tur av någon annan, eller är de en sån här topp
root cert provider? Jag vet inte.
Jag tror inte de är root cert, men jag tror att de har...
För det är väl
liksom
det som är grejen med typ Digicert och dem, det är att de är root cert.
Är Digicert? Marcus,
eller? Nej, jag vet inte. Jag bara ville ha något att säga.
Ah, Digicert.com använder Let's Encrypt. Jag skojar bara.
Någon som fick bråttom där som bara skulle fixa någonting åt dem.
Ja. Alltså, man har glömt förnya vårt cert.
Det är 7 dagars väntetid.
Vi ska kolla här på certet.
Medan ni håller på och googlar så kan jag nämna att Spotify kör sin Wrapped för året. Och när man är en poddskapare så får man en speciell Wrapped för... hur det har gått för ens podd. Och vi har fått den för modemodemet. Och jag tänkte kolla om ni var sugna på att göra en live reaction via skärmdelning i slutet av detta program.
Jag har inte så mycket mustasch. Jag vet inte om jag passar för att göra den typen av content.
Det verkar så... Ja, förlåt. Det verkar som att Let's Encrypt är en certificate.
Mm, det är det jag också tror och inte heller hittar något motbevis på just nu.
Då är det enda är väl att de är någon rinky-dink non-profit som kan bli intimiderade av folk. Att de kanske inte har lika mycket krut att lägga på. Jag vet inte,
är det inte de ett 501c3, det som alla coola är, alltså typ Wikipedia och så vidare. Alltså en riktig non-profit.
Mm.
Jag är inte säker på vad de är det, men jag ska inte bara live-googla för att ha...
Det är Internet Security Research Group som har... Och de är säkert det, är de inte det?
Det är egentligen bara ett kodnamn för typ Oracle.
Exakt.
Säkert. Subsidiary, ja. Jag vet att det finns ett bra talk av många bra talks av Andrew Kelly, SIG-skaparen, men ett av dem så pratar han om just olika typer av projekt inom IT och vad som brukar hända med dem beroende på modellen, alltså governance-modellen, om de liksom är self-bootstrap-funded eller om de är jada, då, olika varianter. Och det han landar i, vilket ju också SIG är att de enda som verkligen är här 100% pålitlig bla 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 aktör är någon riktiga non-profits som inte kan ta ut vinst, inte kan bli köpta. Däremot kan de ju bli liksom, vad ska man säga, hålla gisslan med någon som donerar mycket pengar och säger, men ni får en mil av oss varje år liksom. Då vill vi kunna bestämma detta. Det kan ändå hända. Men ja,
ISRG, de Internet Security Research Group, de är en sån 501c3.
Mm. Det är samma som Wikipedia och även SIG Foundation är det.
Jag måste säga att jag litar nog mer på Wikipedia än vad jag skulle lita på Digicert. Så. om ni förstår jämförelsen.
Ja. Men Patrik, du sa att du inte var nöjd med Coolify, så skrev en egen Coolify istället. Så berätta om det. Med blackjack och krokar.
Jag skulle precis säga så här. Gonna create my own Coolify with blackjack and hookers. Nej, jag är nöjd med Coolify. Enda problemet som jag har är att jag inte vill att... Alltså Coolify, det den gör är väldigt, väldigt simpelt. det enda den gör är att skapa, den skapar Docker Compose-fil som den kör mer eller mindre. Det, that's it, liksom. Och sen så håller den reda på vilka Docker Compose den har skapat i en databas och där alla dina applikationer och konfigurationer och environment variables för olika appar ligger. Enda problemet är att den är liksom byggd för att du ska tillhandahålla en container med en label och inställningar. Och jag vill inte göra så. Jag vill bygga min image och pusha den till ett registry och sen skapa en deploy. Där jag säger vilken label det är som ska pushas. Inte liksom provida en, ha en Dockerfile i mitt i roten på mitt repo eller en Docker Compose file som jag, och där det saknas göra. Och jag klonade ner Coolify och insåg att det faktiskt var server herpes aka POP. Så jag ångrade mig väldigt snabbt där. Så tänkte jag, jag ska göra lite experiment, se om jag kan bygga någonting själv.
I Rust på en helg? Eller hur brukar det vara?
Nej, men det gick bra. Det var så enkelt som jag trodde att det var. Så jag håller på har en prototyp färdig. Men det är bara för att jag själv tycker det är kul. Och jag skulle vilja ha någonting som funkar för mitt arbetsplats mer. Jag kollar på Dockploy, men det är ungefär samma som Coolify. Det är mer... Jag skulle vilja ha mer än liksom en deployment. Tänk Octopus deploy. En liksom, här är mitt repo. Bygg allting på den här servern åt. Så, det är klart, man, i Coolify du kan sätta upp en byggserver om du vill med. Men jag vill inte göra det. Jag vill ha allting integrerat i mitt byggsystem.
Jag tror att Coolify beskrivs ibland som typ Heroku, self-hosted Heroku och så vidare. Jag har aldrig använt den typen av plattformar eller Fly.io heller. Så jag vet inte själv exakt hur de funkar. Men min uppfattning är att det är mycket att man ska kunna köra liksom deploy från repot i princip.
Exakt. Jo, men det, exakt. Och det är modellen för det. Och det funkar ju jättebra liksom så, men jag vet inte, jag vill ta bort bygggrejen.
Jag sympatiserar mycket med detta också, att man vill pusha en artefakt och sen säga, här, ta ner svarten härifrån bara, så skit i bygget, skit i allt annat. Liksom. Du är bara en host, deployment och hosting.
Exakt, och hela den biten är ju, det är snorenkelt liksom.
Mm. What's my purpose?
Exakt.
Flytta smöret, så. Inget annat. Det här är också allt jag vet om, vad heter det, Rick and Morty är den roboten, ska jag säga. Så att, som det väl är. Eller
det var ett ganska bra namn på projektet, om du inte redan har ett bättre.
Butter. Mm. Butterbot.
Mm.
Slogan, what's my purpose?
Men det där, jag har tänkt lite, Kamal har ju liknande, att man liksom kör Kamal deploy från repot. Du kan ju klart, man kan ju klart göra på en CI-server om man vill det, men det körs liksom i repot med en Dockerfile och någon config och så vidare. Jag tycker inte heller om det, alltså konceptuellt tycker jag inte om det, för att det känns som att då är man alltid kopplad till att du måste ha hela det här kladdiga repot för att göra allting. Att man inte bara kan få en lite mer, om ni ursäktar uttrycket, ortogonal setup där man liksom kan kladda med allting, skapa...
Oj, fans. Nu blir det fans här. Oj.
Ja. Att man bara kan skapa sin lilla liksom, sin klump, vad det nu är för klump, och sen är den färdigskapad, sen kan någon annan ta över den och skita i vad det är i den, liksom att det inte behöver, att man inte behöver sitta ihop hela vägen. Men ja,
Jag tycker att det borde vara ganska lätt att implementera i typ Dockploy och Coolify. Om man orkar göra det.
Ja, tappade helt ärligt suget och började labba med Kamal sen jag såg Coolify. Jag uppskattar faktiskt väldigt mycket att ha ett GUI när jag inte riktigt helt hundra på vad jag håller på med. Så det är mycket enklare att få kunna klick-opsa sig fram och liksom, aha, ett git-repo, det har jag. Och domännamn, det har jag också. Liksom, man får fylla i färgerna på en bild. Ja. Det klarar jag av.
Och det är nog också något jag kände när jag kollade på Kamali, att det är jävligt nice att man bara behöver ha liksom en tom Ubuntu VM med nycklar, så fixar Kamali allting. Det är ju nice i teorin, men man vill ju ändå ha någon typ av övervakning och någon typ av känsla att man kan att kunna se, ja men de här är dina containers, de funkar inte, eller de har varit uppe då, det gjorde deploy. Alltså det är mycket man vill ha helst också, som man inte får. Så måste man släppa in någon sån här liksom, någon liksom GNU Open Dashboard installation på sin Ubuntu server istället. Det kan man ju göra, men då måste man lära sig det och hålla koll. Alltså det är liksom, så att det är ju nice att få allt i ett paket.
Så behöver man inte använda alla bitarna i Coolify heller. Man behöver inte, för det är i alla fall, om man tittar på GUID så ser det ut som att det är väldigt mycket funktionalitet där, men det enda man behöver är ryms ju på en skärm i princip.
Mm. Och det är inte speciellt svårt konfiler, även om man inte är så jättedatorvan. Så man har liksom en, jag vet inte, man bara vill få upp sin blogg någonstans eller vad det nu kan vara, då är det en perfekt kandidat.
Ja, precis, för den har ju en egen pakethanterare, eller vad man ska kalla den, så du har alla WordPress och Ghost och Postgres, ja, så det finns en one-click deployer för allting.
Exakt, så man inte vill sitta med kryptiska beskrivningar på WordPress eller vad det nu är någonstans. Man installerar och sådär, så är det ganska lätt.
Men hur funkar det om jag måste ha två olika servrar för redundans och en lastbalanserare och så vidare? Gör Coolify sånt också?
Mm, ja men det gör.
Så det är Kubernetes fast för bebisar? Eller vad är liksom...
Coolify gör inte det, men du kan göra det på hetsnö, kan du göra. Så att
men det vet jag. Men jag menar, om man, för Coolify är liksom en installation på en server. Men kan man inte ha flera servrar under samma Coolify-paraply typ?
Jag skulle tro att du kan göra det, för den stödjer Docker Swarm. Och jag tror att...
You can easily use traffic to load balance an application between two servers or two containers in one server. Så det verkar ju finnas.
Ja, exakt. Ja.
Står i doxen i alla fall. Sen så är det jättemycket jämfört. Ja,
trafik kan du peka om till någon.
Så man vill ju ha, man vill ju veta liksom, man har ju liksom steg ett som är så här, här är min POP-fil på en Ubuntu VM, och sen har man liksom Azure Kubernetes Service för maximala enterprise hostingen. Men man vill ju veta var man ska, var vill man lägga sig för att ha någonting som är lätt att göra små hackar i det med själv, lätt att göra små POCs för en kund och ganska lätt att skala upp till någonting som är mer eller mindre liksom produktionsredo. För många verktyg har ju ofta bara en eller två nischer där liksom.
Jag sitter och tittar i Uvit här, och de finns ju en flik som heter servers där du kan lägga till massa servrar, och sen så när man går in på sitt projekt så finns det på projekt kan man koppla på vilka servrar den ska deployas till.
Mm.
Och sen så måste man förmodligen konfa sin traffic. Så det är inte next finish för lastbalansering som det verkar, men...
Nej, och sen måste du väl ha någon form av, om du till exempel, om du nu, i och för sig nu, om du behöver lastbalansera din applikation mellan två servrar, så kanske du inte kör Postgres i en Docker-container. Men skulle du vilja göra det, så blir det nog lite mer jobb, tror jag.
Men det finns inga virtuella nätverk eller liknande i Coolify, va? Den sådana koncept?
Inte vad jag vet.
Nej, det ligger väl snäppet ovanför.
Ja. Mm. Nej, men om man kan liksom säga att den här eller de här apparna eller containerna eller vad det nu är, sitter i samma nätverk. Man kan ju säga det i Docker, antar jag. Det finns ju liksom, och jag antar att de har ett koncept. Om de andra Docker måste det finnas som ett koncept även där. Men ja, jag kan ju såklart läsa det här själv. Jag bara liksom börjar bara fundera lite var det ligger liksom på.
Det är helt sjukt att du tar upp de här frågorna i en podcast där vi diskuterar det här ämnet.
Ja, jag vet. Har det en tid? Det kostar ju pengar här tiden. Helt onödigt. Den här podden kunde varit ett mejl.
Du betalar oss för att dyka upp här. Oj, förlåt. Nu bröt jag mot mitt NDA.
Det är bara en bitcoin var.
Oj, hörni. Jag fick en upgrade-knapp i Coolify UIT, och nu tänker jag klicka på den. Så, nu.
Men för att fortsätta lite på det som Anders sa där. Jag tror man måste se saker också lite för vad de är. Coolify är inte, du kör inte din så här, vad heter det? Liksom
Volvo Fleet Management.
Nej, exakt, i Coolify. Utan då
på nästa ben. Exakt.
Nej. Nej, men inte ens på en Hetzner dedikerad server för, alltså.
Nej.
Det här är perfekt för liksom så här labbprojekt och små grejer och pockar.
Boring cash cows
som man inte har någon trafik till ännu. Men
jag har ju...
skulle du bygga en boring cash cow som plötsligt blev nästa Fortune 500-företaget, så kanske du hade gått flyttat ifrån.
Då hade jag definitivt lastbalanserat på två hälsonmaskiner.
Ja.
Och valt resten av pengarna själv.
Nej, men det är ju en väldigt bra poäng. Alltså man kan ju, det finns ju ingen tvekan om att vissa i podcasten här drömmer om en enkelhet som man inte alltid kan få i verkligheten. Liksom. Det kan väl vara ärlig med att jag själv inser. Men man vill ju inte heller sitta i det här liksom att ja, men nu har jag mitt projekt, men nu har vi tre användare, så nu måste jag migrera till en ny databasstruktur. Liksom. Man vill ha någon typ av leeway att liksom testa lite mer. Men Coolify låter ju som alltså Fly.io och Heroku som jag aldrig använt. Min uppfattning av dem är att de är, alltså det är klart de används för mycket riktiga grejer, men att de är just det här, det är lätt att komma igång, det är bara att köra igång, det är bara Fly.io app och deploy och så, liksom, och så funkar det ganska bra. Men man kommer aldrig få liksom super sub-millisecond latency för att det ligger i någon konstig hostingmiljö och jada liksom. Och att det är helt okej.
Det är
inte web-scale.
Det här är en ogenomtänkt hot take, men jag tror att alla projekt när de blir så stora att det alltid sker någon form av migreringsprojekt. För man börjar inte liksom på 28 webbfrontar med lastbalansering och distribuerad databas, klustrade databaser. Utan de flesta grejer börjar ju ganska smått.
Det fanns ändå typ ett eller två år runt kanske 2017 där Azure Kubernetes Service var standardvalet för en viss kategori av utvecklare, skulle jag säga. Men det blev ju ingenting med det såklart, för det var ju idiotiskt. Men jag var själv kände att jag liksom var på väg in i det här. Men det är liksom bara, det är så enkelt. Och det är liksom bara, de fixar allting. Och det är bara poddar. Och det är liksom, det är som ett magiskt nät av grejer. Men nej, ingen normal människa skulle ju välja det som steg ett när man ska bygga sin liksom POC-grej. Om man inte gillar att skriva YAML, typ.
Nej. Och gör det så...
Jag lyssnade faktiskt på ett .NET Rocks här om månaden med, vad heter han, Chris Klug, som pratade om just det där. Och han sa att hans erfarenhet är att det är typ ingen som använder app-servicer. Alla använder AKS.
Jag skulle säga att min uppfattning är totalt tvärtom faktiskt. Alla som jag snackar med som använder Azure använder app-services. Alltså inte uteslutande, men det används liksom.
App services är ju det lättaste. Alltså om man ska använda Azure så är det som är liksom, här är min container, kör den bara, tack.
Det är klart, min erfarenhet är ju såklart begränsat, men jag tänker på de kunderna som jag har haft innan, och där är både stora och som har kört Azure, det är både stora och små. Och app service har absolut funnits både bland stora och små företag.
Där kan man också bara dra i sliden som går ifrån gratis till liksom ruinera företaget för att få mer på standard. Praktiskt.
Ja, men så... Ja.
Men jag tycker att det som är så nice med det som vi håller på att labba med här är att om Hetzner över en natt visar sig vara en front för någonting dåligt.
Oracle.
Ja, men Oracle, förlåt, Hetzner milkshake dackar sig över en natt. Då är det liksom, det är bara Linux-VM-ar, de är likadana, menar, precis
det är
överallt.
Det är ett tyskt företag, så det är inte omöjligt.
Men tyskarna är good guys numera.
Jag avvaktar lite till tills jag ser bevis.
Ja, 2049 kan vi säga att då är det liksom nu, det är
nu är de good guys igen. Ja. Eller 2045 kan man säga.
Du har helt rätt, Bartek. Det är ju, det där pratade man mycket om förr i tiden, alltså typ för kanske knappt 10 år sedan, när mål började bli stora, att det fanns liksom en fallenhet att vi kör på Azure Service Bus, vi kör på Azure App Service, vi kör right click deploy från Visual Studio till Azure. Det är liksom alltid inkladdat i deras SAS, förlåt, deras passlösningar är det väl. Och att man inte har någon som helst flexibilitet. Och det är lite så här, det är lite som att man ska byta databasen för sitt projekt. Man gör inte det. Men det är, när det är så pass lätt som det är med Docker, så är det ändå det värt att liksom behålla den friheten så gott det går i alla fall.
Det var ju på ropet ett tag bland fullständiga fullblodspsykopater att göra någon så här förberedda saker för multicloud, så att vi ska kunna byta moln när som helst, så vi bygger vår egen abstraktion över servicebussen och blob storagen och allting, så är det bara, det är bara peka om från Azure till AWS och så kommer allting funka. Och
Det där fattar inte jag. Varför man ens...
Who hurt you? Undrar jag.
Använder ni... Har ni använt eller använder ni CloudFormation eller den typen av vad de heter i Azure? Alltså deras liksom script-templates för att sätta upp mjukvara.
ARM.
Hårdvara. ARM, tack. Azure Resource Manager.
Exakt, nu finns det Bicep också.
Ja. Använder de det av er?
Ja, jag har använt det. Jag har alla definitioner för saker jag byggt, har jag bicep template.
Jag har bara duttat i bicep-filer hos kunden. Nu är min uppgradering av Coolify klar och buts.pixelskogen.se funkar fortfarande.
Ja, ingen gratis reklam. Det är Kvarfabriken som sponsrar det här. Det är inte Pixelskogen som sponsrar podcasten. Nu tar vi det lugnt.
Men det var ganska nice. Den uppgraderingen bara funka.
Varför har du tagit bort min QA-testning på BATS?
Ja, men det var innan jag listade ut hur jag ska persistera SQLite-filen mellan deployer.
Okej.
Okay. Sorry.
Jag måste gå in och göra mer QA-testning efter vi har spelat in.
Men om man vill ha ett bra exempel på den typen av tjänster Bartek kan erbjuda som konsult, så är ju buts.pixelskogen.se ett bra exempel. Om man vill ge till en prospektiv arbetsgivare eller liknande.
Det där är gräddan av vad jag åstadkomma.
Kommer du länka till Bats från pixelskogen.se från sidan liksom?
Jag vet inte, kanske. Men jag håller på att bygga om Bats i HTMX nu också.
Såklart.
För att... Ja, men, det är första gången jag typ deployar någonting riktigt med Blazor, och för att den här Bats-knappen ska uppdatera counten så måste jag enabla den här SignalR-kopplingen. Och den dör liksom, om den är inaktiv i 30 sekunder och så kommer man tillbaka till fliken så har den dött. Och man måste, det är ingen fantastisk användarupplevelse, måste jag medge, tyvärr.
Jag hör ändå väldigt ofta om den här Blazor widescreen of waiting typ som kommer upp. Det känns som att det är liksom ett aktivt problem fortfarande.
Det är eller? Det. Och det ska ha blivit bättre i .NET 9, men fortfarande inte fantastiskt.
Men vad är det? Är det bara att den tappar kopplingen till servern? Det borde den inte göra.
Jag menar det. Jag undrar om, för det är exakt samma koncept som typ Livewire och Liveview kör. Så jag undrar om de har samma problem. Borde fråga Lars Wikman.
Men HTMX då? Är det framtiden? Jag såg att HTMX har fått stöd för marquee tags nu också. Det är bra.
Jag vet inte. Jag har inte byggt någonting med HTMX trots att jag har hypat det i 3 år snart.
Så du har byggt ett rykte. Det har du ändå byggt.
HTMX-influencer.
Har Big HTMX betalat dig för att hypa det så mycket?
Nej, jag bara älskar memes.
Var det det kanske? Eller? Nej, var det inte. Förlåt, var det det skulle jag säga? Men kanske inte.
Ska vi inte titta på? Jag är jättenyfiken på. För jag har tittat på min Wrapped för kompilator. Och en av grejerna som de visar är typ, här är dina lyssnare och så typ nummer ett podcasten som dina lyssnare lyssnar på, och nummer ett för mig var Joe Rogan Experience. Så jag är väldigt nyfiken på vad modermodemet har. Vad säger ni?
Läsa upp, skärmdelning funkar inte så bra i podcastformat ändå, tänker jag mig.
Nej, men jag kan dela så kan vi samläsa. Det tar 4 minuter typ.
Okej, okay, perfekt.
Ska vi sätta på lite hissmusik under tiden?
den. Dela. Så. Ser ni?
Här kommer den. Mm. Kompilator wrapped.
Ja, bytt till modemodemet.
Det är totalt 3 lyssnare, står det där. Ja.
De senaste 90 dagarna.
Alltså, Spotify Wrapped, det är liksom kvintessensen av this could have been an email.
Verkligen.
Det är jättemycket animationer och det är typ, ja men, bokstavligen en halv A4 med information. Ah, ja, nu kör vi. Fansen älskade ditt program 2024. Dina fans har en klar favorit. Ditt toppavsnitt var om arkitektur. Jag minns inte vad det handlar om. Arkitektur. Var det det som Adam var med?
Jag tror inte den uppdateras, din kär.
Jag vill inte säga någonting, men nej, precis. Den har låst sig.
Åh nej!
Åh nej!
Fortsätt bara läsa.
Vänta, för den öppnar en ny flik. Ja, Spotify. Så. Ja, ditt toppavsnitt var om arkitektur. Och det var väl den som Adam var med i, va?
Tror det.
Som inte jag var med i. Precis. Förstår att det var toppavsnittet. Den streamade 66% mer än ditt genomsnittliga avsnitt. Mm-hmm. Har du någonsin undrat hur din publik ser ut? Jag har en ganska bra bild av
det. Lägg och glasögon, det vet du.
Vi tar det från början. Lyssnar efter. 53%, 35-44 år. 25-29, 5%. Det var inte så förvånande.
55 plus 3%.
Mm. Var i världen har det varit? Under 2024 nådde ditt program det streamades i 4 länder. Sverige var ditt toppland, inte förvånande. Dina fans har god smak, uppenbarligen. Nu kommer det. Åh, hjälp! Jag scrollar för långt, sorry. Förutom ditt program gillar de också. Nummer 1, developers, mer än bara kod. Nummer 2, kodsnack. Nummer 3, Flashback Forever. Nummer 4, The Penumbra Podcast. Vad fan är det?
Jag kollar upp på den tiden.
Nummer 5, The Joe Rogan Experience.
No!
Helsike.
Ja.
The Penumbra Podcast is a neo-Nazi... Nej, nej. It's a science fiction and fantasy podcast.
Okej, okay,
ja.
Okay. Jag vill ett personligt meddelande till dig som lyssnar på Joe Rogan Experience. Sluta med det, snälla.
Vi fortsätter. Musik, nummer 1, Swedish pop. Nummer 2, soundtrack. Nummer 3, chillstep.
Vad är det här för lista? Pop, soundtrack och chillstep.
Men det är bättre än vad kompilator fick. För jag fick Swedish pop, typ country och dansband. Ljudboksgenre. Nummer 1, självhjälp.
inte helt förvånande.
De lyssnar inte bara. 63% av din publik tittade på video på Spotify det här året. Och det tror jag att de försöker nudge oss att börja med video, men det kan de fet glömma. Eller vad säger ni? Ni kanske är jättesugna på att visa upp er.
Ja. Då ska man nog kunna spela in ett avsnitt i bara kalsongen.
Visa din uppskattning för dina största fans som hjälper till att hålla dig på topp. Hur ska vi göra det? Ditt program är ett topp 10 avsnitt eller topp 10 program för 74 fans. Ditt program är ett topp 5 för 40 fans. Det är alltså 40 pers som har det som sitt topp 5. Ditt program är på första platsen för 10 fans. Jojo. Det är dubbelt så många som kompilator. Dina toppfans lyssnar på dig 2,3 gånger mer än dina andra lyssnare. Tack till våra toppfans. Vilken slags kreatör är du? Gud vad man måste scrolla. Jävla.
Får ont i pekfingret?
Ja. Oj, titta, vi fick full pott på allting. Din kreatörspersonlighet, The Storyteller. Och jag tror att den där Wackas Crystal Prison ska representera oss.
Anamorfklump. Jag känner igen mig.
Ganska representativt.
Modermodemet, tack för att du ger människor något att prata om. Det här kan man tolka på lite olika sätt. Jag väljer att tolka det givmilt. Men det slutar, ja, sen så försöker de få en att signa upp på mer grejer hos Spotify. Men det kan jag inte göra, så jag stänger ner det. Så.
Jag vill bara säga att jag av värderingsskäl är emot att ha podcasts på Spotify. Eller lyssna på den Spotify i alla fall. Nu gör jag ju Transistor automatiskt för oss, men publicerar dem dit. Men jag tycker att det är bättre när det inte är Spotify.
Säg så här, det är moraliskt förkastligt med Spotify.
Typ. I alla fall speciellt, men alltså musik är som det är, men podcast som man kan ha överallt som ett litet mysigt flöde bara. Varför ska det vara på Spotify? Va?
En sak som jag kan säga till Spotifys försvar är att discoverability är mycket bättre än någon annanstans när det gäller podcasts.
Jag hur kommer det sig?
För att de har en sökmotor som faktiskt funkar. Det finns ingen bra sökmotor för podcasts. Det finns liksom inga. Om du gillar en podcast så finns det ingenstans där du kan gå och visa mig fler podcasts som liknar den här. Och det finns det på Spotify.
Tydligen så liknar ju våran podcast Joe Rogan Experience. Så jag vet inte.
Jag undrar om den är typ hårdkodad in av Spotify så att den alltid dyker upp i den listan.
Ja, just det, det är de som äger den, jo, podcasten.
Jag säger ju det här. Det är Big Podcast som håller på att förstör. En timme och 2 minuter står det på inspelningen. Det är typ rekord, tror jag. Det får det räcka.
Ja, jag tycker det.
Tack för idag.
Oh, en sista sak. Förlåt. ASDF, grannpodden, har en julkalender och dagens lucka är jag.
Humble brag.
Tredje reklamspotten för Bartex personliga varumärke. Nej, men det är faktiskt en väldigt mysig liten både dagens såklart, men även det är ett kul koncept med några korta, en kort snutt varje dag, tycker jag.
Ja, och titta på kalendern som Anton har byggt, för den är jättefin. Han har handritat den och öppna luckan för nummer 5. Det representerar verkligen mig to a T.
Fint. Nu säger vi så. Tack för idag.
Vi säger så. Tack för idag. Hej.
Hej, hej.